Ja, mina döttrar säger att jag har svårt att hålla tårarna tillbaka. Det vet ni också, eller hur? Men så där är det. Men jag är väldigt tacksam och glad, hörni. Jajamän. Min mamma skrev idag, nu kan du be, Rapport ska vara här och intervjua mig igen. Så kan det vara. Allt som behöver hända är att din lägenhet sprängs i luften och kommer du mycket i nyheterna. Ja, gode Gud. Men mamma mår bra, fast hörseln är sämre efter bomben som small den där natten i februari. Men hon ska komma hit, så på söndag så kommer hon till gudstjänst för alla åldrar. På söndag ska vi ha en gudstjänst för hela familjen. Då ska mamma vara med här. Det är härligt. Det är jätteglad för. Det här bordet vacklar och jag har vatten där, men det är bra. Ja, ja. Ni vet, jag tycker inte riktigt om att stå bakom bord, men jag ska försöka. Det är en lärjunge till Jesus. Vi talar ju om lärjungaskap. En lärjunge låter Guds ord styra livet. En lärjunge låter Guds ord styra livet. Den här serien om lärjungaskap. Jag är så tacksam till Patrik. Vi pratade om lärjungaskap och vi frågade Patrik, kan inte du skriva samman lite? Vad behöver man liksom? Vad ska man tänka på steg som en Jesu lärjunge? Och vi har nu gått igenom att säga ja till Jesu inbjudan. Det är att vara en lärjunge. Att bekänna Jesus, att han är Herre. Att bära god frukt, alltså kommer bra saker ur våra liv. Att leva ett heligt liv, avskilda för Gud. Att studera och lyda Guds ord, som var förra gången. Och så den här gången nu då. Att låta Guds ord styra livet. Steg för steg. Allt det här finns inspelat. Jag hoppas att du kan ta till dig det vid annat tillfälle också. Kanske dela det med andra. Det finns ju på nätet och på Spotify och vad du vill. Så tack som också till alla som undervisar och hjälper till att undervisa. Och också till er som är med och ber på de här kvällarna. Vet du vad? Jag hoppas att du också vill undervisa andra med Guds ord. Att du har en längtan eller ett mål att predika Guds ord eller att vittna för andra. Berätta om Jesus för andra. Var och en. Det handlar om en kallelse som Gud ger till var och en. Att vara med i det här stora uppdraget. Att ge vidare vad vi har fått. Det vi har fått av nåd gratis. Att ge vidare utan ta betalt. Att dela Guds ord. Det här är en kallelse och det är fantastiskt. Jag får hälsa nu Peder och Carolina och alla välkomna hem efter att ha varit i Benin i Afrika så långt bort. Primärt för att dela Guds ord, sprida evangeliet. Att få bett för er de här sista onsdagarna och nu ha er hemma igen. Patrik är i Italien idag och det är Rut, min fru också. Och Patrik var nyligen i en av de före detta Sovjetrepublikerna. Den är total muslimsk. Just för att få sprida Guds ord. Simon som undervisade här förra gången, Simon Johansson, han var ju för ett år sedan så sparade han upp sina slantar istället för en vanlig semester, så åkte han med Open Doors också till en före detta Sovjetrepublik för att dela Guds ord. Alltså Gud kallar dig och mig och han vill använda dig. Han vill använda oss på olika sätt. Och jag ser att vi en del använder talet väldigt mycket. Man kan använda bild, man kan använda media, man kan använda andra sätt att förmedla Guds ord och Guds kärlek. Begränsa det inte till någonting. Ja, ni vet Patriks bonusdotter Julia som är född i Ukraina. Hon är ute i flera månader nu i Europa tillsammans med ett team av unga människor. Land till land och dela Guds ord, berättar om Jesus. Det här var ju helt omöjligt ekonomiskt, men det skedde ju jätteunder förra sommaren som gjorde att hon kunde ta det här året först på en bibelskola under hösten och sen så resa här under vårterminen. Gud sänder oss. Vill du gå? Det är frågan. Det står så här i Markus 16 och 15. Jesus sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, Men den som inte tror ska bli fördömd. Och så står det i vers 20. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. De förkunnade, de predikade, det handlade om ordet, det handlade om evangeliet. Guds ord. Det är det som är oss anförtrott. Det är det som är vårt uppdrag. I apostlagärningarna så står det inte, åh, kyrkan på den platsen var jätteframgångsrik och blev jättestor. Utan det står att ordet hade framgång. Och inte välkända predikanter det handlade om. Inte pengar i fickan och stora byggnader. Det handlar om ordet, Guds ord. Att det har framgång. När det möter hjärtan. När det tas emot i tro. Så förvandlar det. Eller hur? Det är det handlar om. Vill du gå? Gud kallar. Men nu var det ju inte det frågeställningen egentligen var för mitt tema. Om att gå ut och predika Guds ord. Utan det var det mera personligt. Om du är beredd att låta Guds ord styra ditt liv. Alltså, det börjar inte med att vi springer ut och berättar för andra och predikar för andra, utan tar emot, predikar för oss själva eller tar emot Guds ord och säger, är jag beredd att låta Guds ord styra mitt liv? Det är ju ändå rätt så radikalt. När jag styr, då tänker jag alltid först på en bilratt kanske. Vem är det som kör? Vem är det som kör framåt i din bil? Är det du som sitter och håller i ratten? Eller har du fattat att det är bättre att sätta sig på passagerarsätet och låta Jesus styra? Och vad är det som ska styra livet? Alltså, det handlar ju om att ge någon annan kontroll ändå. Någon annan göra svängarna, ta ut riktningen, bestämma hastigheten. Inte jag själv. Och det där kan ju kännas svårt, eller hur? Att ge någon annan kontrollen. Det är väl den som undrar, är det överhuvudtaget sunt att ge någon annan kontrollen? Men jag skulle börja med en motfråga. Tror du att du någonsin har haft kontroll över ditt liv? Nej, tack Stickan. Du är så brutalt ärlig. Nej, var svaret. Men vi kan ju hitta på att vi har kontroll över vårt liv, men vi har ju inte det. Får jag använda ett annat ord för att styra? Om jag säger ge riktning, då kanske det ändå blir lite tryggare och lite lättare att ta till sig. Är du beredd att låta Guds ord ange riktningen i ditt liv? Om vi har en basket, är det någon som spelar har ni spelat basket? Ja, men det har ni väl gjort någon gång. Så. Det är ju bra om du ger bollen rätt riktning. Jag lyckades väldigt sällan när jag spelar basket ge bollen rätt riktning. Ibland så kom den ju i närheten, men den studsade ju inte i, trillade ju inte i liksom. Hur är det med att spela fotboll då? Sparka på en boll. Det är klart att det är kul att dribbla och springa runt någon och trixa lite grann. Men det handlar ju om en sak. Bollen ska in i nätet. Det ska ju bli mål. Ja, okej. Okay. Och kasta pil har ni väl gjort alla någon gång i alla fall. Eller kanske skjuta med pilbåge, provar något sånt där. Och grejen är den att är du rätt så nära så att kasta pil på väggen där. Ja, det ska väl... Ja, jag satte den. Det är ju helt okej. Okay. Det gör ju inte någonting om jag inte är så där jätteduktig. Men är det ett långt avstånd? Är det långt bort jag ska skjuta? Det handlar ju bara en liten vinkel som missar jag målet, eller hur? Lite fel. Och så lite vind och sådana saker som man inte hade räknat med. Sticker. Oj, vi var ute med barnen. Det var väl förra sommaren. Det finns det jätteroligt i Österrike. Går man ut i skogen och så finns det som en golfbana fast det är ute i skogen. Och så är det inte golf utan då går man med pilbåge och pil och så får man skjuta. Och så finns det olika, ja, det ser ut som djur men det är plast så att säga. Får man skjuta på dem. Och vad mycket tid jag tillbringade med att leta pilar. Nu, när man missar i skogen. Man fick betala för varje pil man sköt bort också. och stor tid. Det tog lång tid det där. Men det var väldigt roligt. Det kändes väldigt spännande som man var i en film och sådär. Jätteduktig. Det finns ett ord i Bibeln just för att missa målet. Är det någon som vet vad det ordet kan vara? Ja, precis. Det citeras både på grekiska och på svenska här. Hamartia, hamartia. Synd. Synd betyder att missa målet. Så du och jag behöver inte vara nödvändigtvis jättesyndare och så dåliga och så otäck och alltid katastrof. Men den lilla avvikelsen, om färdvägen genom livet ändå blir så där, så det blir 80 och 90 år. Det är rätt så långt. Men riktningen är ändå lite fel. Lite missar målet, säger Bibeln. Synden förstör. Vi når inte fram. Så jag tänker att det hjälper oss inte om vi tänker, jag är inte lika stor syndare som andra och jag har inte ställt till så mycket. Men om riktningen för ditt liv inte är rätt, då är det synd. Då missar det målet. Guds ord talar om ett mål. Talar om ett mål. Och frågan till dig och mig som lärjungar är, vill vi tillåta att Guds ord får ange riktningen både i det stora och i det lilla? Får Bibeln och Guds ord styra i ditt och mitt liv? Det är alltid någonting som styr. Medvetet eller omedvetet, ditt liv styrs av någonting, eller hur? Ska det vara så att sår och ovanor och beroenden får styra oss? För det kan de ju göra, såren, det som gör ont från det förgångna. Ovanor, att jag liksom gör det där som jag inte borde göra. Jag brusar upp varenda gång någon säger emot mig, eller vad det än är. Beroenden, att jag behöver olika saker för att klara av livet och kanske också starka substanser. Det styr, eller hur? Ska det vara det som styr medvetet och omedvetet? Vi har val att göra. Vad vill du ska styra ditt liv? Jesus säger, Guds ord. Låt Guds ord få styra ditt liv. Vi har ett val att göra. Rent praktiskt så handlar det absolut om Bibeln. Vi kan läsa andra Timoteus 3:15-16 som ett kort exempel. Att låta Guds ord styra våra liv. Och då skriver Bibeln om sig själv, fast Paulus skriver här först och främst om Gamla testamentet. Han skriver ju i det som är Nya testamentet, ett av breven, ett av de allra sista. Andra Timoteusbrevet. Och han skriver där i kapitel 3, vers 16. Hela skriften, det vill säga hela Gamla testamentet, är utandat av Gud och nyttigt till undervisning, till bestraffning, det tycker vi inte om, korrigering, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Guds ord kan styra, kan fostra, kan rätta till, kan upprätta oss som människor. Varför det? Jo, för Gud har ett mål. För att Guds människan, och det är varje man och kvinna som tror på Jesus och kallar sig en Jesu lärjunge. För att Guds människan ska bli fullt färdig eller mogen. Väl rustad för varje god gärning. Guds mål med ditt och mitt liv är att det ska flöda ut av goda gärningar. Inte som du kämpar för att fullkomna, utan som Gud gör igenom dig. I ett samarbete där du säger ja och han får göra det genom dig. Sprida Guds kärlek, sprida Guds sanning, sprida Guds godhet och nåd till människor och till en värld som lider och behöver det. Sprida Guds ord som är hopp till människor. Det här är Guds mål. Och Guds ord, så att följa Guds ord, det är naturligtvis primärt att följa vad Bibeln säger. Men också Jesu ord, jag vill säga, jag kan inte ju ta ut det som några egna ord. Jesu ord finns ju i Bibeln. Men Jesu ord är inte bara en snickarsons eller timmermanssons ord. Det är Guds ord. Jag börjar läsa två bibelställen. Lukas kapitel 6, vers 46. Lukas 6 och 46 och vers 47. Jesus säger så här till dem: varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, så ger han en liknelse hur den är. Det är viktigt att vi bekänner Jesus som herre. Men Jesus säger, ja, men det är inte läpparnas bekännelse. Jag är med i din klubb, Jesus. Inte det. Jag gillar dig på Facebook, Jesus. Liksom inte det. Utan du kommer till mig, säger Jesus. Du lyssnar på mina ord. Och du handlar efter dem. Det är att vara en lärjunge. Det är att låta Guds ord styra oss. Och jag vill läsa vad som står i Johannes evangeliets 14 kapitel och 23 vers. Johannes 14, vers 23 och 24. Jesus sa eller svarade: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Står lite till, och sen i nästa vers så står det: den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det handlar om att komma till Jesus, lyssna till hans ord, älska Jesus genom att hålla fast vid hans ord och så handla efter hans ord. Det vill säga, med andra ord, låta Guds ord styra livet. Alltså följa Bibeln, följa Jesu ord. Men låt mig ge en annan aspekt också. Att följa Guds ord är att följa Jesus själv. Han är ordet, står det. Vi läser det. Bläddra tillbaka lite i Johannes evangeliet till kapitel 1 och så vers 1 och sen vers 14. I Johannes 1 och 1 så står det: i begynnelsen, det vill säga i skapelsen, i hela jordens universums början, i begynnelsen var ordet. Och vår översättning väljer att skriva ordet med ett stort O här. Visar att det är ett namn. I begynnelsen var ordet, logos på grekiska. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och sen så står det, vem är ordet, säger du? Ja, men då står det i vers 14. Ordet blev kött, det vill säga blev människa. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det är Jesus som är det ordet. Så Guds ord är inte bara en bokstav och regler att hålla sig efter. Utan Guds ord är högst relationellt. Det är Jesus själv. När Gud i skapelsen sa, Gud talade, står det, var det ljus. Och det blev ljus. Kan det vara så här att utandningen vid Guds ord, när han säger, var det ljus. Själva Guds andedräkt i Jesus. Och det blir ljus. Och det blir liv. Så oerhörd kraft. Och detta att det inte bara är en massa regler. Utan det är relationellt. Han har kommit till jorden. Han har visat oss vem Gud är. Han har gett sitt liv för vår skull. Till sist men inte minst. Vad är det Guds ord ska få styra? Styra livet, har jag sagt. Ja, men det handlar om att styra våra tankar. Det handlar om att styra eller prägla, bestämma vår inställning, våra attityder till människor, till livet, till det som vi möter. Guds ord får styra våra beslut. Ska Gud med mina beslut att göra? Det är jag som bestämmer. Och det är jag som får ta konsekvenserna av det. Ja, men det här är ju kallelsen till lärjungaskap. Att Gud får styra i dina och mina beslut. Och utifrån det styra våra handlingar, styra våra ord, styra våra val, de stora och de små, eller hur? Du gör ett misstag om du säger Gud, du ska inte vara med och bestämma vem jag ska gifta mig med. Det gör ett jättemisstag. Men vi kan också göra misstag i det lilla, det där som inte verkar så stort. Ja, men det här, du är inte intresserad av det här, Gud. Det här är så litet, så det handlar ju bara om vad jag gör idag liksom. Jag tänkte gå ut och handla någonting. Ja, men tänk om vi istället börjar morgonen och avslutar kvällen. Och under dagen. Herre, vad vill du? Vilket inte betyder att du frågar vad vill du, och så sätter du och rullar tummarna och funderar på ska, tills han, innan han har skrivit något på väggen, så gör jag ingenting. Men du ber Gud, led mig idag. Och sen så börjar du och göra vad du ska göra. Och så får du uppleva Guds ledning i det där. Men det börjar med våra tankar och vår inställning. Låt mig läsa ett par bibelverser till. Romarbrevet 12:2 är väldigt tydligt och bra här i det här. För det handlar om ett val. Det står så här, Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas. Hur? Genom sinnets förnyelse. Då kan ni pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det börjar med våra tankar. Det börjar med vår inställning, våra attityder. Det är där sinnets förnyelse. Så det är där, och det är det som hjälper oss att avgöra vad som är rätt och fel. Vad som är Guds vilja. Det vill säga att fylla våra tankar, vårt inre, med Guds ord. Att låta det verkligen prägla oss. Då är vi mer fäiga att bedöma vad är Guds vilja den här dagen. Vad är rätt och vad är fel i den här situationen? Gud vill tala och han har talat och det finns nedskrivet i Bibeln. Och sen vill han göra det personligt för dig och mig i vår dag, i den situation, den vardag som vi står i. Men att fylla sig med Guds ord blir en grund för om vi vill att det också ska styra oss. Och det börjar inte med känslor. Det börjar inte ens med handlingar, utan börjar där. I dina tankar, i ditt inre, i ditt hjärta. Att fylla det med Bibeln, Guds ord, eller att fylla det med Jesus, Guds ord. Och låta det prägla. Det pågår här uppe, och jag antar hos dig också, ett ständigt krig. Olika tankar. Och det här betyder att det här, det är ett, vad heter det, vad säger man, ett krigsfält. Det är verkligen, skjuts det hit och dit. Och det är alltså en viktig, viktig plats för dig och för riktningen i ditt liv. Här så skördar du faktiskt dina största framgångar med Guds nåd. Men här händer det också de största katastroferna. Alltså det börjar aldrig med en känsla. Även om det känns som om känslan kommer först. Åh, vilken dålig dag det här var. Jag lovar dig, om du lyckas så gå tillbaka lite i tanken. Så är det någonting, en tanke. Det är inte alltid lätt att fånga vilken tanke det var, men där det finns någon tanke, kanske den är så snabb. Och den går igenom ditt tankeliv. Och så ankommer känslan. Bah, vilken dag det här är. Eller, allt är möjligt för den som tror. Ett citat ur Guds ord. Allt är det kan, så kan du också börja din dag. Oh, och du ska veta vad som händer med känslan när du säger det. Allt är möjligt för den som tror på Jesus. Oh, Jesus, du är med mig. Oh, wow. Alltså att fånga Guds ord i tanken och fylla våra tankar med det gör en oerhörd skillnad om vi ska vinna det där kriget som pågår här uppe i tankarna. Om vi ska anpassa oss efter världen. Vad andra förväntar sig. Världens förväntningar på dig. Eller om vi ska följa Guds ord. Och då läser vi också Efeserbrevet 6. Okay? Efeserbrevet 6 ger oss, talar om den viktiga utrustning som Gud ger för oss och för vårt tankeliv och för vårt böneliv. Efeserbrevet 6, vers 10 och framåt. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Djävulens listiga angrepp, det är in i tankarna. För att använda de där såren som du har. De där ovanorna som du inte har lyckats bryta. Och beroendet som finns där. Och så göra dig riktigt färdig med det. Eller bara föra dig på fel väg. Det är djävulens listiga angrepp. Men Gud har en plan. Därför så ger han dig och mig som lärjungar en utrustning. En vapenrustning som det står. Det står nämligen i vers 12. Ty vi strider inte mot kött och blod. Det vill säga vi det är inte mot människor, mot varandra, mot andra, de där hemskt. Nej. Utan vi strider mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Djävulen hatar dig. Och varenda demon han har hatar dig och vill förstöra. Och han älskar det underbart om du krigar mot andra människor. Och det är deras fel och det är de som hindrar dig. Och bara de flyttar på sig så kan du leva ditt liv och ha frihet. Men det stämmer inte. Utan det som behöver avslöjas i ondskans andemakter. Det är de som är mot oss. Och därför så ger Gud oss en andlig vapenrustning. Och det står att vi tar därför, vers 13, ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Behålla fältet i tankarna, du är ett Guds barn. Du är älskad, du är förlåten. Gud har en plan för dig och en framtid och ett hopp. Du är del av hans familj, av hans församling. Han har en kallelse och skickar han dig till Eskilstuna eller till Benin eller någon annanstans. Han är med dig och predikar du Guds ord, håller du fast vid Guds ord så är han med dig och vill bekräfta ordet med under och tecken och ge ordet framgång och du får vara med och se det. Amen. Det här, han vill att du ska vinna i det här fältet. Stå, vers 14, stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Beredskap, vad är det? Jo, men det är ju en inställning, eller hur? Jag är inte beredd att göra det här. Jag är inte färdig än. Jag vågar inte, jag kan inte. Eller? Evangeliet om frid. Ge mig en beredskap. Herre, här är jag. Sänd mig. Jag har inte mycket att erbjuda. Men här är jag. Sänd mig. Ja, men jag tror på dig. Alltså finns det något jag kan erbjuda? Du kan använda mig. Förstår du? Det är en beredskap. Det handlar om tankar och det handlar om inställningar. Och där vill Gud att du vinner. Ta dessutom trons sköld, står det i vers 16. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Det är alltså tron som hjälper dig när attacker och frestelser kommer. Och så tag emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Förstår du? Guds ord igen. Det är andens svärd. Vad betyder det? Jo, så här förstår jag det. Fyll dig med Guds ord. Läs Guds ord. Memorera Guds ord. Lär dig sammanhang. Förstå nåden. Och när du sen är ute och tjänar Gud på något sätt. Du lever ditt liv och du följer honom. Och det kommer svårigheter eller det kommer spännande utmaningar. Vad det än är. Anden plockar upp det där. Ah, du. Får jag påminna dig? Så här sa Jesus. Ah, wow. Det här var ett ord för rätt tid. Och du får liksom en väglig nu. Och då blir Guds ord som ett svärd. Du slår inte människor. Du hugger inte någon. Men han har gett dig någonting som kan skära de band som vill binda dig. Där den onde vill lura dig med lögner. Med Guds ord så kan du stå emot det. Ja, så där så tycker det här är spännande tycker jag. Så jag måste ju avsluta, halleluja. Men jag tyckte det här var så bra med Guds ord. Så jag kan väl säga till avslutning. Tre saker. Vi kan gå, vi kan be och vi kan ge. Okej? Gud kallar dig och mig att gå, att predika Guds ord. Att berätta, förkunna, förklara, förtydliga. Tjäna Gud. Okej? På något sätt. Gud kallar dig. Tänk inte, jag måste vara som honom eller som henne. Den Gud kallar dig. Du behöver inte, jag når inte 100 000 människor där borta. När du når en granne, en vän, en kamrat, någon i din familj som behöver få hopp. Och höra om Guds kärlek, att Jesus har dött på korset också för dem. Men du är kallad att gå. Vill du gå? Vill du låta Guds ord styra ditt liv? Men vikten också av att be. Och då vill jag läsa bara vers 19. För där Paulus, den stora aposteln, han skriver så här efter den här vapenrustningen. Be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Paulus ber om ett ord från Gud. Han ber om frimodighet. Och det är så, han sitter fängslad för att han hade predikat evangeliet. Men han vill inte att hans frimodighet ska fängslas och tas ifrån honom. Så han skriver till Efeserna, be för mig. Förstår du? När vi ber för Allan och Carolina och Peder. När vi ber för Julia, när vi ber för Patrik och för Rut. När vi ber för dig, när vi ber för varandra. Herre, ge honom frimodighet. Ge ett ord ifrån Gud. Att de inte tiger, utan att de vågar öppna sin mun. Berätta om Jesus. Vi ber för varandra. Och så hjälper vi att Guds vilja sker. Och så kan vi ge också. Thomas, är du med? Kan du ta fram den här bilden? Vi har någonting som heter troslöftesoffer. Den kanske kommer snart. Ja, den kommer. Om ni hittar den. Det här är en utmaning som vi gav i januari. Och den är så enkel som så här. Ni vet att vi har kollekter på söndagar och någon gång på onsdagar. Och vi uppmuntrar, och Bibeln uppmuntrar och utmanar oss att ge en tiondel av allt vi tjänar. Tionde kallas det. Och ge av hjärtat och ge överflöd och investera i Guds rike. Det här har vi för en hel del år sedan, när vi tänker på vissa folkgrupper som inte har några kyrkor, som inte har några biblar, som inte känner några kristna, eller kanske finns några stycken, men inte i något stort antal. Så har vi sagt, okej, om vi kan utmana oss själva att i tro lova att ge. Det finns några små lappar där ute som man kan fylla i, eller det finns också på hemsidan. Där det finns en sån här QR-kod om du vill hitta dit. Och då är tanken så här. Kan jag få dig att ge 20 kronor? Så det är fint. Det ska du alltid göra om du vill. Det är bra. Men här är en utmaning till dig och mig. Okej, Gud. Jag skulle vilja ge. Och nu i det här specifika fallet så handlar det om ett grannland till Benin som heter Togo. Och så ett annat land som är i närheten som heter Senegal. Stora, stora folkgrupper. Där det finns... Vi har skickat dit missionärer helt enkelt. Och så finns det lite evangelister. Det finns några som vill offra sina liv där för att dela evangeliet. Men då säger du till Gud, okej, Gud, jag skulle vilja ge, men jag har inte det. Jag har ju redan gett en massa. Sen har jag mina andra utgifter och så vidare och ansvar. De säger, Gud, om du ger mig, om du gör det möjligt... Jag vill gå i tro. Jag vill se om det här funkar, Herre. Och så tar du en summa med Herren. Okej, Herre. Jag vill göra det här en gång. Eller jag vill göra det här varje månad. Jag vill stå tillsammans med församlingen i det här troslöftesoffret som inte går till en människa i den här skaran eller i den här kyrkan utan för att nå andra med. Herre, kan jag få vara med och samarbeta med dig? Så frågar du Herren, vad ska jag ge? Och så får du se. Och ingen föraktar det lilla. Men låt dig utmanas utav Gud. Och jag tänker så här. Om jag utmanar Gud med. Ja, Gud, jag skulle behöva 20 kronor till. Ja, då kanske det är det jag får då. Får se om det kommer ut något halleluja ur mig. Men om jag i tro och i bön tillsammans med Gud säger, okej Gud, jag vill ge någonting som jag inte riktigt har. Jag har inte det på det sättet. Men jag vill väldigt gärna, vill du använda mig Gud? När du fyller i det här så är det anonymt. Så du kommer inte få något brev på posten. Du har lovat och inte gett.
Okej.
Och det är inte till för att bryta ner dig och säga att du bad inte tillräckligt. Men det här är en utmaning. Att gå, att be och att ge. Vill du vara med och ge en troslöftesgåva? Så har vi haft en insamling i januari. Vi har fått löften på ungefär 70 000 kronor, eller hur? Och vill du vara med och ge för att vi ska fortsätta och sprida evangeliet? Speciellt närheten av Benin, Togo, Senegal. Så be för det och fråga Herren vad du vill. Vad mycket saker jag sa. Hoppas att ni har blivit välsignade utav det här. Ni ser faktiskt ut sådana de flesta. Så att det... så jag vill inte trötta dig, men jag ska läsa ett sista citat. Och det läste jag även i söndags förmiddag när jag inledde gudstjänsten. Jag har skrivit av en man som heter Levi Petrus. Den här boken kom ut 1929. Finns i nyutgåva. Det är inte en plågad bön, det är inte förlorande bön, utan det heter segrande bön. Och där skriver han väldigt enkelt tycker jag och väldigt bra. Och då skriver han om bön så här. Och så skriver han om möten. Låt oss lägga på hjärtat, mina vänner, att bön verkligen påverkar ondskans andemakter i himlarymderna. Många av oss har märkt det, men har kanske inte riktigt kunnat redogöra för oss själva hur det hela förhåller sig. Du går till exempel på ett möte och så hör du Guds ord, men det är torrt och det är hårt. Hoppas det inte var så ikväll, men det kan ju vara så. Det känns som om allt är fängslat i bojor och band. Och så tittar man kanske på människorna och klandrar dem för att de är som de är. Men tänker aldrig på att på de andemakter som påverkar människorna. Men om något av Guds barn grips av en verklig bönens anda, då märks det snart. Lovad vare Gud. Det är inte bara något man säger, det är någonting verkligt. Ondskans andemakter försöker lägga sig som ett lock över Guds församling för att kväva den. Och när Guds barn ber drivs de onda andarna på flykten. Så om du är i en hemgrupp eller du sitter i ditt hus, ditt hem. Om du är i kyrkan och det är möte. Be. Be. Och var med och se de onda andemakterna blåsas ut i Jesu namn. Och det kommer en tro och en kraft in i mötet. Nu det är här jag predikar här nu. Så nu får ni blunda en stund. Ska jag fråga så här. Vill du låta Guds ord styra över ditt liv? Eller styra ditt liv? Om vi blundar så. Jag öppnar mina ögon och om du vill så bara räcker du upp en hand så ska jag ska be för alla som säger det. Vill du att Guds ord ska styra ditt liv? Yes. Amen, tack. Ni kan ta ner händerna. Men fortsätt att blunda. Vill du på något sätt predika Guds ord, dela Guds ord med någon eller med många? En kallelse. Vill du räcka din hand? Jag vill be för dig också. Åh, tack Jesus. Tack kära Jesus. Ja, ni kan ta ner era händer. Ställ en fråga om något som jag inte har predikat om. Vill du ta emot kraftutrustning som sker genom den heliga andes dop? När den heliga ande döper dig och ger dig kraft just att predika Guds ord. Amen. Åh, ni räcker era händer. Halleluja Jesus. Tack, ni får ta ner era händer. Och sen sista fråga. Vill du ta kallelsen att be för andra på allvar? Att be. Amen. Amen. Jag ber och Allan, du kan väl komma och ta vid också och be. Precis. Om du tycker att du behöver få förbön och lämna din plats, då kom hit fram. Då kommer, då. Vi gör så att alla står upp när vi ber. då är det lättare. Om det är så att du önskar också att vi ska lägga våra händer på dig och be för dig. Jag tänker framförallt inte minst vad det gäller andedopet, så sker det när bröder och systrar vill lägga våra händer på varandra och Guds ande får verka fritt. Så då är du välkommen fram. Men nu ber jag för alla som har räckt sina händer oavsett vad det var. Fader i himlen, Herre, jag vill öppna mitt hjärta, jag vill räcka mina händer. Jag vill säga till dig, å Herre, hjälp oss Herre att låta ditt ord styra över våra liv. Styra våra liv, ge oss riktning från denna stund och framåt Herre. In i all evighet Herre, vi vill inte hamna fel i evigheten. Och vi vill inte hamna fel i livet Herre. Led oss, jag ber dig, genom ditt ord, ditt mäktiga ord Herre Jesus. Och här finns en längtan och en beslutsamhet också. Att vara använd av dig, att predika ditt ord Herre. Att berätta för andra människor. Gud, jag ber för alla som har sagt ja till detta i sina hjärtan Herre. Vi har inte själva svaret, vi känner inte morgondagen, men du gör det. Åh Gud, led oss Herre i denna kallelse, jag ber dig i Jesu namn Herre. Fader i himlen, jag ber för alla som längtar och säger jag behöver din heliga ande på nytt. Döp mig, fyll mig Herre med kraften, med frimodigheten Herre. Herre, låt denna gudomliga smörjelse komma över mina tankar, över min mun. Använd mig Herre. Kom heliga ande, döp mig. Åh, jag ber att du gör det. Döp oss i din heliga ande. Döp oss i din heliga ande. Döp oss i din heliga ande, jag ber dig. Döp oss i din heliga ande. Fyll oss heliga ande, jag ber dig. Kom Herre. Herre Jesus Kristus. Och till varon som säger, jag vill be men jag känner att jag så ofta blir trött. Herre, genom den heliga ande, ge oss uthållighet. Ge oss vishet i bönen. Jag tackar dig för bönens gemenskap här i detta rum. Herre, vi får styrka varandra och vi får hålla ut. Men jag ber att din helige ande hjälper oss att be för varandra, för din församling och för det som du gör i denna värld Herre. För alla människor ska få höra om dig Herre. Herre, jag tackar och jag prisar dig i Jesu namn. Amen.